Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alle man, bröta på, sluta sköta bara.
Aldrig, Christian Wedel, trodde jag att den dagen skulle komma när jag skulle få se dig sitta med ett sånt här gaming headset på dig. Det är som att se en 1700-tals staty på ett ravefest. Det är gammalt och nytt som möts. Jag tycker det är väldigt härligt.
Visst är det fantastiskt. Vi sitter ju på varsitt håll. Jag sitter på Hisingen och jag har lånat min sons gaming headset för att genomföra denna inspelning. Och du sitter i någon sorts garderobsliknande arrangemang i Fastlandsgöteborg, om jag har förstått det rätt.
Det har du förstått rätt, i Majerna, ja, precis, omgiven av lite kuddar och saker. Och det, ja, jag ska se till att det kommer en bild till alla som vill se dig i gaming-hörlura, för jag är inte säker på att vi får göra det snart igen. Nej, men precis, vi måste spela in på håll nu, det är lite tråkigt, men vi gör som rekommendationerna säger.
Det gör vi, men i gengäld så har vi något ganska roligt att snacka om idag. Vi ska ju nämligen prata om göteborgska vandringssägner. Jag tycker att det är underbart.
Ja, men det är helt fantastiskt. Man vet ju inte var man ska börja eller sluta eller någonting. Men det man vet är att Bröta på måste komma ut, coronavirus och annat till trots. Och herregud, ja, vandringssägner.
Vi skyr inga ansträngningar för lyssnarnas båtnad och välbefinnande. Men det första vi behöver reda ut är ju det här. Vad en vandringssägen är. Alltså jag satt lite här på Hisingen och funderade över detta. För det första så måste ju en vandringssägen, den måste ju vandra. Alltså det är många som måste vilja berätta den här historien. Och sen måste man ju kunna tro på den också, eller hur?
Ja, absolut, absolut. Det måste finnas trovärdighet. Eller jag skulle säga, du sa precis så här. Man ska vilja tro på den. Det är inte samma sak som att den nödvändigtvis är trovärdig. Det kan vara att den är trovärdig, men det kan också vara att man känner, jag önskar att den är sann.
Den ska klara sig så bra att man i alla fall, så länge berättelsen berättas, kan tycka att den är rimlig. Men i den bästa av världar så är ju en vandringssägen vattentät i den meningen att den är svårkontrollerad och man ska liksom inte riktigt komma åt den. Jag vet att för många år sedan, det är ju så att om man är journalist så har man ju per definition råkat ut för många vandringssägner, och ibland har man haft en otur att man har gått på dem själv. När jag var ung reporter så blev jag en gång lurad av en svensexa, där själva svensexan gick ut på att man skulle lura en tidning att den här stackars brudgummen, att han hade sprungit från Paris. Och detta lyckades de alldeles utmärkt. De ringde mig, de hade arrangerat en följebil som stod vid Götaplatsen och den var full av alla pizzakartonger och kartor, och han skulle ha sprungit från Bryssel, eller förlåt, det var antingen Bryssel eller Paris, jag minns inte, men någonstans ner från kontinenten. Och i själva verket så hade han ju då sprungit från Pauls bagerier i Högsbo, och det hade han nästan inte klarat. Jag svalde detta med hull och hår, och det publicerades sen rewrites i 8-10 tidningar. Och ett par år senare så fick jag höra att de tyckte att jag hade svalt detta så väl att de antog att jag var liksom en del av konspirationen. Men det var det inte, jag blev helt enkelt lurad.
Nej, men Christian, ja, det var tråkigt att höra.
Så ibland blir man lurad, men det var i alla fall, de hade ju gjort det här, de hade skapat den vattentäta historien. De hade svar på alla frågor.
De hade, framförallt hade de pizzakartonger som bevis.
De hade pizzakartonger, de hade stadskartor, de hade anekdoter om hur jobbigt det var och ringa från Amsterdam och sådär. Ah. Så det fanns hela allting som en god lögn behöver, hade de.
Ja, och vill man inte heller ändå vara en person, även om det är såklart är pinsamt att få höra att man har gått på någonting, så vill man väl ändå hellre vara en person som fortfarande tror på livets små mirakel och att en bra historia kan hålla, än att gå runt cyniskt och granska allt i sömmarna. Så jag tänker att tråkigt för dig, Christian, att den blev rewritad i så många tidningar, men också ta med dig det, att du ändå har en bra fantasi.
Det var ju ändå så att det var ju, jag har aldrig fått så mycket beröm den sommaren när jag var ung, vikarierande kvällstidningsreporter, som när jag gick på den där finten. Så att egentligen så har jag bara goda erfarenheter av det här.
Ja, vad skönt.
Nu tappade jag nästan tråden här, för att när det gäller de här vandringssägnerna, de här göteborgska vandringssägnerna, så är det ju så här att när en berättelse liknar andra berättelser, när man har hört många av samma typ, då kan man misstänka att den inte är sann, eller hur?
Så är det absolut. Absolut.
För du nämnde att du hade hört lite historier om sådana här profiler på gatorna i Göteborg.
Ja, precis. Alltså, på 90-talet, om man var ute, särskilt i Vasastan, så fanns det en man som cyklade runt med en blinkande keps och sålde rosor. Mannen kallades därför för Ros-Ros efter vad han utbrast, och så köpte man rosor utav honom. Och han var ju en liten udda figur i stadsmiljön, precis som, om vi nu ska kalla dem föregångare, Evald exempelvis, som ju var tidigare, eller Älgen, original som sågs runt Brunnsparken och ofta var hemlösa. Eller man visste inte så mycket om dem i alla fall. Och om alla de här, i alla fall Evald, Älgen och Ros-Ros, så gick det ju myter om att de var ju i hemlighet mångmiljonärer. Alltså de hade så mycket pengar. De bara liksom gick runt och såg hemlösa ut, alternativt sålde blommor på gatan, för att det var deras höga nöje. För att de var så omaterialistiska, men i själva verket var de miljonärer. Och det där är ju tyvärr en grej som jag också har hört berättas om original i stadsbilden i typ varenda stad i hela världen.
Jag skrev om Köpenhamn för ett par år sedan, och det berättades exakt samma historier om originalen Nyhavn, att de egentligen var stenrika. Och det du naglar fast och fint här är ju att det måste ju finnas en kittling i den här vandringssägnen. Det måste finnas pengar, var det i det här fallet. Det kan vara kärlek, det kan vara död, det kan vara någon slags dold mekanism som påverkar oss alla göteborgare utan att vi egentligen vet om det. Och jag ska väl också säga, inom parentes, om en av de här originalen du nämnde, nämligen Evald, att jag tror med säkerhet kunna säga att jag läst att han faktiskt hade en del pengar. Så att han var kanske ett sånt där undantag då.
Vem ja, vet? Gärna för mig. För min del så hoppas jag att de allihopa är miljonärer.
Ja, det hoppas vi ju. Man hoppas ju att vandringssägnen är sann. Det ska väl sägas också att den vanligaste göteborgska vandringssägnen, nämligen sägnen om det påstådda kaféet i Malmska valen, har vi ju faktiskt synat tidigare i denna podd, nämligen i avsnitt 7. Så den kommer vi lämna därhän, den kommer vi alltså inte prata om idag. Och jag undrar om du skulle tillåta mig att göra ett litet skutt till 1600-talet. Du vet att jag är lite svag för detta.
Alltså, Christian Wedel, att få se dig iförd din sons gaming-hörlurar göra ett skutt till 1600-talet är kanske det jag längtar efter allra mest just nu.
Det är bra. Jo, det är nämligen så här att när Göteborg byggdes så var det ju en massa holländska konsulter på plats. Och en av de här familjerna hette Kabeljau. Vi har det svenska ordet kabeljau. Det är ett slags fisk helt enkelt. Det är en fisk,
kabeljau. Det säger man fortfarande i Holland. Kabeljau.
Det gör man säkert. Det är väl en slags torskfisk eller vittling eller så. Mm. Nåväl, familjen Kabeljau, enligt den här legenden då, så fick de en mängd egendomliga förmåner i samband med att Göteborg byggdes, och detta skulle ha berott på att flickan Kabeljau, Margareta, helt enkelt hade ihop det med Gustav II Adolf. Hon skulle ha varit hans hemliga älskarinna.
Oj, snaskigt. Vi börjar direkt.
Vi börjar där och vi observerar att här finns ju då både kärlek och pengar och kanske ja. Också den här dolda mekanismen som gav familjen Kabeljau någon typ av katapultartad framgång. Så skulle man
Illuminati.
Kunna. Ja, precis. Och då säger den tråkiga och kritiska historieskrivaren i mitt bakhuvud att det skulle mycket väl kunna vara helt tvärtom, nämligen att familjen Kabeljaus framgångar ledde till att de rörde sig i miljöer där den här dottern Margareta faktiskt fick möjlighet att träffa Gustav II Adolf. Så skulle det också kunna vara.
Jo.
Men det är ändå så här att det känns betryggande att det finns vandringssägner långt bort i 1600-talet, i alltså Göteborgs första ögonblick. Det känns som om Göteborg därmed kan göra anspråk på att vara om inte vandringssägnernas hemort på jorden, så har i alla fall vandringssägnerna en god plats i Göteborgs historia.
Ja, ja, men det tycker jag är väldigt skönt att veta. Men hur var det då?
Hur det var? Jo, ja. Jag har kollat detta på morgonen och till min oförställda förvåning så gick jag in i Svenskt biografiskt lexikons ganska torra tirader. Det är alltså ett uppslagsverk som är oändligt mångordigt, torrt och korrekt, och där man faktiskt bekräftar att Gustav Adolf fick en son med den här Margareta Kabeljau. Så det finns en pojk som föddes 1616 och som sen kallades för greve Gustav Gustavsson av Vasaborg. Det är alldeles riktigt.
Gud vad härligt.
Ja, visst är det bra.
Men fick folk reda på när de levde, alltså de vanliga kött- och potatisgöteborgarna, eller det var ju inget kött, de vanliga sill- och potatisgöteborgarna på 1600-talet, fick de reda på det här snasket, tror du? Eller fick de leva i okunskap?
Jag undrar om de fick reda på det. Och sen kände jag också, jag kände lite indignation å den här Margaretas vägnar. Därför att en sak är ju att vi gör ett roligt radioprogram och kallar henne för Gustav Adolfs älskarinna, men att hon i Svenskt biografiskt lexikon har rubriken Margareta Slotts, det var det namn hon sen hade, mätress. Det känns ändå lite hårt, ja, att 400 år senare bär epitetet mätress, som ju ändå är lite ringaktande till sin karaktär.
Det får man ändå säga.
Vi talades ju vid här från varsitt tal precis före sändningen, och då sa du gladeligt att du inte hade något material från 1600-talet alls, och sen började du omedelbart tala om Röda Sten. Är det med det nu? Är vi inte där?
Ja, men hur är det med Röda Sten? Det finns ju hur många olika varianter på den här historien som helst. Och den kändaste är väl att det är typ en dansk sjökapten som högg ihjäl någon, var det inte så? Och så blodet sprutade på en röd sten, och sen så fortsatte göteborgarna måla den röd som ett hån mot danskarna. Har jag hört.
Det är ungefär den historia jag har hört också. Som med alla vandringssägner så är det väldigt svårt att hävda att någon, om vi nu vet att båda versionerna är osanna, så är det väldigt svårt att hävda att någon annan är bättre än någon annan version. I Röda Stens fall så påstås ju någon ha huggits ihjäl, om det nu har varit en dansk soldat eller om det har varit en svensk soldat, och så har blodet flutit över stenen. Sen har ju stenen varit rödmålad på ett väldigt prydligt sätt, och jag vet att för 15-20 år sedan så försökte jag för GPs räkning ta reda på vem som målade om den här stenen, och det visade sig vara förvånansvärt svårt att få reda på. Jag tror att det var någon scoutkår som till slut meddelade att de underhöll den röda färgen på stenen. Men i Röda Stens fall så är väl den rimligaste förklaringen att det är en gränssten av något slag som kan ha stått där i många hundra år. Men det är icke desto mindre är ju Röda Sten en maffig Göteborgsberättelse och en del av vårt gemensamma minne av berättelser och lögner och vandringssägner som får
Och man vill ju så gärna att den ska vara sann, för att Röda Sten är ju nu ett väldigt stort område med ett väldigt stort hus. Liksom. Röda Sten är ju någonting alla känner till. Och alla vi som har sett den Röda Stenen vet ju att den är ju väldigt liten. Och det tilltalas man ju av, att någonting så litet kan ge så stora konsekvenser. Så det hoppas man ju att det stämmer.
Det hoppas det. Vi hoppas in lite. Och nu ska vi inte perforera det här programmet med historiska exempel. Men det finns ändå ett exempel från 1700-talet som är så konstigt. Och skälet till att det är konstigt är att jag som är redaktör för det här Göteborgshistoriska materialet i Göteborgsposten har märkt att folk fortfarande går omkring och är förbannade på grund av den här vandringssägnen.
Oh.
Och det är till och med så här att man nästan kan få onda ögat en förmiddag på landsarkivet och ordentligt arga mejl. Och i korthet är det så här att det var ju en ostindiefarare, alltså ett fartyg som hette Göteborg, och det gick på grund år 1745. Och då hade man varit ute och på väg till Kina, man hade varit i Kina, man hade kommit tillbaka, och den här resan hade pågått i 29 månader och 29 dagar. Och när de bara hade sig sådär 2 timmar kvar så brötade de på ett grund som heter Hunnebådan, och så förliste ju fartyget. Den här historien är ju välkänd för alla göteborgare. Och det konstiga är ju att det här grundet är antagligen det mest kända grundet i hela Göteborg, och det är fullständigt obegripligt hur ett fartyg med så mycket kompetent personal kan gå på Göteborgs mest kända grund efter 2,5 år i fint väder. Och då
det är verkligen konstigt alltså.
Visst är det verkligen.
Ja, det är konstigt. Det är som att man skulle gå till Poseidon och hoppa i och förvånas över att man inte får simma där. Alla känner till de här sakerna.
Så är det ju. Och det som då har naturligtvis har satt de här historierna, eller historien ska jag snarare säga, i rullning, är förstås att det fanns massor av kompetent personal i Göteborg som lyckades bärga betydande delar av det här godset. Alltså de lyckades bärga mycket porslin, de lyckades kanske rädda en del te, det var väl huvudsakligen te ombord, och kort sagt, de fick upp så pass mycket, och det fanns också någon typ av försäkring för fartyget som ledde till att det trots allt blev en ganska god affär. Och i samma ögonblick som någon noterar att det blir en god affär så undrar man ju förstås om man avsiktligt skulle ha ställt fartyget på grund. Om
Illuminati igen.
Just det. Och då fick jag tidigt höra en historia som antydde att lotsen Kaspar Mattsson skulle ha varit mutad att ställa fartyget Göteborg på grund, och att han sen enligt berättelsen skulle ha dragit sig tillbaka i ett misstänkt välstånd på någon av öarna i Göteborgs skärgård. Denna berättelse har jag inte hittat någon som helst bekräftelse på någonstans, men jag har hört den flera gånger. Och för ett par år sedan så presenterade Världens Gångs sjöfartsskrivent tillsammans med arkivarien Karl Johansson på Landsarkivet fascinerande data som visade att det finns ett fenomen som heter dödvatten, där helt enkelt man förlorar kontrollen över fartyget eftersom vattenströmmar helt enkelt strömmar i älven för båten i en riktning som man inte har kontroll över.
Men detta har jag aldrig hört talas om. Nu är jag inte någon stor seglare, det är jag inte. Nej. Det ska gudarna veta. Men att dödvatten, något som jag aldrig har hört talas om, plötsligt skulle slå in just då, vid just den platsen. Jag är benägen till att spela in en sån här YouTube-konspirationsfilm. Jag känner...
Och då kan man säga, nu tänker jag inte utveckla den här dödvattenteorin vidare, men det intressanta var ju att när vi skrev om detta lite krumelurbetonat i Göteborgsposten, så hörde det av sig åtskilliga läsare som var oerhört upprörda. Helt enkelt eftersom dödvattenteorin störde den här berättelsen om den påstått mutade lotsen. Så att här fanns det alltså en vandringssägen från 1700-talet som fortfarande väckte känslor. Och det tyckte jag var... Jag tyckte det var alldeles fantastiskt.
Ja, men det är det ju. Låt folk ha sina mutade lotsar i fred. Lite ja. Så känner jag. Men, ja, men det är kul att folk än idag... För det finns ju också lite mer aktuella vandringssägner man skulle kunna gå och försvara. Men man vill ha kvar dem från 1700-talet också. Man vill bara möla i sig vandringssägner från alla håll och kanter.
Vilka, nu ser jag här, jag kan ju nämligen se dig här via, via dator. Du har, det ser hotfullt ut, du har tagit upp ett enormt kollegieblock med anteckningar här. Och du undrar
på
vad
tal
genast,
om, vad är om det, vandringssägner som
vad är
folk,
det för vandringssägner?
Ja, men det finns ju vandringssägner som folk verkligen vill tro på. Och kanske en av de kändaste och mest göteborgska måste ju vara det här om pingviner som stjäls i Slottsskogen. Eller hur, Christian?
Oh ja.
Det går ju om och om och om och om igen. Alla göteborgare känner med säkerhet någon som känner någon som har stulit en pingvin i Slottsskogen på fyllan, vaknat upp på morgonen och haft en stor minneslucka ända tills de har sett pingvinen och kommit på vad som har hänt och återlämnat den. Enligt människor som jobbar med pingvinerna på Slottsskogen, och de här människorna har ju fått svara på det här som klockverk lite då och då, om det har stulits några pingviner, så finns det inga dokumenterade fall av att pingviner har stulits, men det är klart att folk lämnat tillbaka dem, så går väl det. Det som var lite spännande var ju 2015 när en anonym källa, Hasse, för första gången gick ut och sa det var jag som stal en pingvin. Han sa att han lämnade tillbaka den eftersom den skitade ner så mycket hemma. Bodde i en etta med en liten dusch. Den skrek och gapade på mig. Det sa han då till Direktpress Göteborg. Och pingvinskötarna säger att nej, men jag är inte så säker på att även om vi har nu en anonym källa som säger att han har snott pingviner att det stämmer. För att pingviner är tydligen små muskelpaket. Alltså jättestarka. Oerhört omobila, och deras näbbar är som en sekatör, så att om man inte har vana vid att hantera pingviner så är chansen att man får med sig en hem på fyllan väldigt liten. Men jag tror jag har hört från minst 5 olika håll personer som på allvar hävdar att någon de känner har snott en pingvin i Slottsskogen.
Det jag har ju hört den historien från åtskilliga håll också, och jag tycker att du har fångat ganska väl alla de här komplikationerna. Jag har ju, precis som du, har jag ju kontaktat personalen i Slottsskogen som hävdar att det i princip är omöjligt att stjäla en pingvin.
Du måste ha någon som jobbar heltid bara med att svara på den frågan.
Ja, de var lite matta i pälsen faktiskt när jag kollade. Jag har kollat den vid 2 tillfällen. Men för ett par år sedan när jag skrev ju om detta i GP just i samband med att den mystiska så kallade Hasse hade framträtt i, var det Göteborg Direkt där han hade
ja, Direktpress, ja. Det är väl samma sak tror jag.
Och jag är tvivlande. Jag måste säga att jag undrar om det inte är så här att det är någon som spelar oss ett spratt. Därför att det verkar vara omöjligt. Men det som dessutom störde den här historien var att den kolliderade med det vi inledningsvis pratade om, nämligen den varningsflagg som dyker upp när en historia liknar en annan historia. Vi hittade nämligen en roman, en lite absurd rysk roman, och jag tror att författaren hette Andrei Kurkov eller något sånt där. Och i den här romanen så förekom just en ung man som stal en pingvin. Så den var misstänkt lik den här historien för Slottsskogen.
Ja.
Sen finns det ibland lite tycker jag lite rörande utvikningar i den här berättelsen, till exempel att han har haft en väldigt dålig kväll, den här unge mannen då, liksom ingen har förstått honom, och så står han och tittar tittar ner i pingvindammen, och där är det, känner han plötsligt någon sorts själarnas sympati med den där pingvinen,
ja.
och så tar han den under armen och så cyklar han, och så på morgonen när han kliver in i badrummet så får han den där chocken att där han är i badkaret ser en pingvin. Ja, det är en väldigt vacker historia. Det finns något, det är kanske den mänskligaste historien hittills, trots att det handlar om en pingvin.
Ja, det är lite oroväckande att så många göteborgare kan relatera till den. Jag känner att det är lite oroväckande hur jag känner att jag relaterar till den. Men det må vara hänt.
Ja, ja. Men det finns ju andra djurhistorier. Jag vet att när jag jobbade på GP:s nattredaktion så fick jag ett par gånger tips om att i stadsbyggnadsfrågor. När någon kort sagt ville bygga en villa på något attraktivt ställe. I den historia jag fick höra detta första gången de handlade om Kullavik. Mm. Och då någon ville bygga en villa i Kullavik, men i sista sekunden så slog grannarna larm om att man hade hittat vattensalamandrar just på den här tomten som skulle bebyggas. Och därmed så förbjöds och stoppades bygget. Eftersom vattensalamandrar åtnjuter någon typ av naturskydd. Samtidigt som av en ren händelse så skulle ju då därmed också de här grannarna som hade upptäckt vattensalamandern också kunna få behålla sin fina utsikt, eftersom ingen villa kunde byggas.
Ja, just det. Så lägligt.
Så lägligt.
Göteborg och Illuminati.
Sånt kan jag inträffa. Men den historia då som jag fick mig till livs åtminstone två gånger under de här åren på GP:s nätredaktion gjorde gällande att det fanns ett skumt företag som hyrde ut vattensalamandrar. Så att du kunde alltså få låna en vattensalamander och så kunde du få placera den där du ville stoppa ett husbygge, och så kunde du fotografera den.
Så praktiskt.
Så enastående praktiskt, och vilken entreprenörsanda egentligen. Alltså det är lite,
men vad händer då, Christian Wedel, om man googlar på hyra vattensalamandrar?
Ja, det har jag inte gjort, men det är lite grann samma typ av, jag tänker på den här vandringssägnen som cirkulerar på Orust. Jag har ju mina rötter på Orust där, som gör gällande att en arbetslös ung man med dykarutrustning helt enkelt varje kväll knyter fast några draggar i botten i fritidshamnen, och sedan så kan han för 1000 kronor hjälpa dem att få loss draggarna på morgonen. Det verkar då som om man har en telepatisk eller tankeläsande förmåga. Han vet liksom i förväg vilka båtar som kommer att ha problem med sin akterförtöjning. Ja, det är inte så konstigt att han vet det. Han har ju varit där då på natten och knutit fast dem på något sätt botten. Den här historien, den cirkulerar på åtskilliga ställen där det finns fritidsbåtar, så man kan väl misstänka att den att de förekommer på många ställen.
Ja, men det kan de nog göra. Och det här med vattensalamandrarna kan säkert också vara någonting som finns på fler ställen än bara runt Göteborg.
Jag misstänker det. Men vi talade ju precis innan vi satte igång här om hur vi skulle kunna förhålla oss till de typiskt göteborgska vandringssägnerna. Alltså många av dem vi har pratat om här.
Ja, är precis. Alltså, kanske den mest göteborgska, eller en väldigt, väldigt göteborgsk i alla fall, den handlar ju om Poseidons penis.
Ja.
Ja, jag vet inte om det är en vandringssägen eller om det är dagens sanning, men att Carl Milles då gjorde Poseidon i ett lite annat utförande från början, med en mer, låt oss säga, proportionerlig penis, men att det var olika borgarkvinnor i Göteborg som blev alldeles till sig och generade och tyckte att det här, vi kan inte ha en penis av den här storleken mitt på Götaplatsen, det går bara inte. Så att ursprungsstatyn blev censurerad, och att Milles då hämnades genom att låta mikropenisen kvarstå som borgarkvinnorna ville, men placera en fisk i Poseidons hand, som gör att står man vid en viss vinkel mot konserthuset till, då ser det inte bara ut som att Poseidon har en väldigt stor penis, det ser också ut som att den är erigerad och att han håller en hand på den.
Ja.
Det stämmer ju, att står man på ett visst ställe vid Götaplatsen så ser man ju det. Huruvida Milles verkligen gjorde det väl uttänkt som en hämnd, det har inte jag kunnat få reda på om det stämmer.
Nej.
Så då tänkte jag så här, då väljer jag att tro på det.
Man kan väl säga så här att den är ett intressant exempel, dels för att den är så underbart göteborgsk, men också därför att det finns vissa aspekter av berättelsen som faktiskt stämmer. Det man först ska klarlägga, det är ju att det har aldrig stått någon annan på Poseidons skulptur på Götaplatsen. Men däremot så är det sant att det har funnits reaktioner på att överhuvudtaget ha en naken havsgud på Götaplatsen. Men, men med de anatomiska detaljer som finns där idag. Så att jag menar, oavsett hur det förhåller sig med storleken, så har själva nakenheten i sig väckt upprördhet. Så att det stämmer.
För att kunna liksom motbevisa att detta skulle kunna ha hänt, då skulle man ju vara tvungen att vara inne i Carl Milles hjärna. För allting handlar ju bara om, för att de facto så ser det ju ut som att Poseidon håller i en väldigt stor erigerad penis om man står på ett visst ställe. Och de facto så var nakenheten på Poseidon, oavsett penisstorlek, ett problem.
Ja.
Så, så länge vi inte kan tränga in i Milles medvetna och ta reda på hur det ligger till, så...
Nej, men det är riktigt, men det jag menade var här att vandringssägnen har lånat ett element från den verkliga berättelsen, nämligen att det fanns en upprördhet över Poseidon så som den faktiskt ser ut idag. Sen finns det ju inga belägg så vitt jag vet för att Milles har gjort det här sprattet eller spelat göteborgare det här sprattet. Sen är historien rolig då. Men det som jag tycker är allra finast är ju att den är typ göteborgsk i så motto att den är lite burlesk. Den kan för icke-göteborgare framstå som en rent vulgär historia. Och där vill jag hävda att göteborgare är liksom kalibrerade lite grann på ett annat sätt. Och nu får historikerna vid Göteborgs universitet eller på Stadsmuseet, nu får de sätta kaffet i vrångstrupen, men jag skulle vilja hävda på allvar att det här är en del av en göteborgsk tradition ända från 1600-talet. Göteborg har varit vilda västern, har varit en på ett helt annat sätt än Stockholm, en sjövild stad, en stad där mängder av intryck och kulturer och berättelser har blandats, en stad med dueller och fylleri och papegojor och pirater med träben, kort sagt en stad. Och det här det går att se detta i rena data, i demografiska tabeller och så. Göteborg har alltid varit en kökkenmödding av olika kulturer och uttryck. I Göteborg har det alltid varit högt till tak. Kort sagt, historierna i Göteborg har alltid varit grällare och färgstarkare. Och kanske kan de för en pimpinett stockholmare uppfattas som vulgära. Men för oss är det helt enkelt vårt naturliga sätt att uttrycka oss. Så att för oss är det inget märkvärdigt med en historia om Poseidons snopp.
Nu ska du dessutom få grällt och färgstarkt så det stänker om det.
Ja, jag lyssnar. Okej. Bara du går i linje med min hypotes här.
Ja, absolut. Självklart. Det här är en personlig favorit.
Ja.
Jag har sedan barnsben fått höra att det finns ett legendariskt tv-klipp från Järntorget som har gjort en sen natt på 70-talet. På Järntorget vid den tiden så låg ju Pustervik, inte där Pustervik ligger idag utan lite på en bakgata. Kallades i folkmun för Röva.
Ja.
Vilket naturligtvis ledde till att dörrvakten på Pustervik kallades för Hemorrojden, för att han stoppade ju, höll emot i Röva. Så långt är allting sant.
Jag har också hört att för något tillfälle så talades det om att BK Häcken skulle bli delägare i restaurang Röva.
Och vad glada göteborgare blev.
Ja.
Dessutom så låg där det idag ligger ett ställe som heter Järntorgets brygghus, men om vi vill backa bandet ännu mer, apoteket Svanen låg länge, ett nattöppet apotek. Om man går in på Järntorgets brygghus och tittar i taket så är det fortfarande kvar takmålningar med svanar som är väldigt vackra. Själva guldsvanen som fanns där ligger numera på apoteket på Prinsgatan i fönstret, kan man också gå och titta på. Hur som helst, det stället kallades i folkmun för Fetta. Det är bakgrunden. Det sker en skjutning på Pustervik på 70-talet, sägs det. Och det sägs att det vittnesmål som tv-nyheterna som kastade sig till Järntorget för att prata med folket på plats var av en berusad man utanför Järntorgets brygghus som sa: "Är det small ju till i Röva när jag kom ut från Fetta?"
Ja, det är en sagolik historia. Har du,
visst är det en sagolik?
Du har inte hittat det här klippet, antar jag.
Jag har inte hittat klippet. Nej. Och det är värre än så, Christian. Jag har inte hittat skjutningen. En skjutning på en nattklubb i Göteborg på 70-talet, den blir omskriven.
Ja.
Och det finns minsann tyvärr inte någon någonting skrivet om en skjutning på Pustervik eller Röva på 70-talet. Däremot så finns det ju en skjutning på en helt annan krog vid Grönsakstorget. Där det var en värnpliktig som inte blev insläppt och gick in med automatvapen och sköt ägaren och ytterligare en person. Den finns ju väl dokumenterad.
Ja, absolut. Det är ett känt skottdrama här på den här klubben som jag tror hette Gustavus Adolfus. Där finns en, att det har funnits ett sådant skottdrama, det är alldeles sant.
Ja, och det är ju så väl dokumenterat. Så självklart hade ju också liksom en skjutning på Pustervik blivit dokumenterad. Så att jag vet inte vad det här om att det small till i röven när jag kom ut från Fetta kommer ifrån. Nej, men jag har hört det från flera håll.
Däremot så kan man ju notera att den som då har skapat den här historien, och ofta är det ju flera led, har ju ändå vinnlagt sig om att göra den trovärdig. Det är ju så här att för att det här ska leta sig in i tv så måste det ju vara direktsändning. Och det går nästan inte att tänka sig en direktsändning från restaurang Gamla Röva i något annat sammanhang än att något extremt har hänt. Och det är klart att för annars skulle man ha klippt ner detta. Men när vi nog ändå...
Ja, det var tråkigt.
Ja, när vi jag menar, så länge vi inte har hittat klippet så kan vi väl hålla hoppet uppe. Men jag tycker också att det finns ju någonting som vi inte har talat om, och det är ju det som kanske egentligen inte är vandringssägner, men som är, ska vi säga, fördomar om Göteborg, alltså berättelser om Göteborg som är en del av vårt allmänna medvetande, men som inte är sanna. Jag, till exempel så är det så att man pratar med äldre och medelålders göteborgare om det göteborgska industriarvet, så tecknas nästan alltid en bild av en tungt slamrig metallindustristad. Men om man tittar på Göteborgs industrihistoria så var det ju huvudsakligen på 1800-talet dominerat av bomullsspinnerier, och på de här fabrikerna så var det näppligen de här skäggiga metallarbetarmännen som jobbade, utan det var väldigt hög grad kvinnor och barn. Och så att på något vis så är ju berättelsen om Göteborg som den liksom eviga, tunga, trygga metallarbetarstaden inte riktigt sann, eller åtminstone så var den sann under en ganska kort tid. Jag sitter och brottas liksom med den typen av historia. Även för att ta en mindre krånglig berättelse är ju historien om dimman i Göteborg. Alla göteborgare vet att Göteborg är en fruktansvärt dimmig stad.
Lilla London.
Ja, Lilla London. Och om man skriver om Göteborg så är det väldigt skönt att liksom retirera in i de här berättelserna om dimman. Och för ett par år sedan så gjorde jag en bildbok om Göteborg. Jag skrev texterna. Det var en naturfotograf som heter Tore Hagman. Och han höll ju på i 4-5 år och fotograferade Göteborg. Och vid det första planeringsmötet så sa jag till honom att nu ska det bli härligt att se lite bilder på den göteborgska dimman. Och efter ett par års arbete så återkom han och sa att han kan garantera att det knappt finns någon dimma att fotografera.
Nej, nej.
Göteborg är inte alls en så dimmig stad som vi tror att den är.
Nej, men det är också intressant då, tycker jag, att även ifall inte myter är sanna, till exempel om dimman eller om den slamriga industriarbetarstan, så är det ju ändå uppenbarligen någonting som vi göteborgare vill ska finnas om oss. Och det säger ju också någonting.
Just det, vi gillar dimman, vi vill att den ska vara dimmig. Ja. Så är det ju. Men sen har vi den här lilla svärmen av berättelser då som är de här små historierna. Att man kan ställa sig med högerfoten på Järntorgsfontänen och på det viset signalera att man vill köpa brännvin. Att man kan, åtminstone på 80-talet, skulle kunna gå till kaféet, om det nu var på översta våningen av NK-huset eller någon av varuhusen, och genom att lägga sockerbitar på hög på kafébordet så kunde man då signalera till någon hallick i närheten att man var intresserad av att köpa sexuella tjänster och så.
Mm. Mm, mm. Att det skulle finnas en riktig sedel i någon av de takdekorationer som restaurang Seiden länge hade. Att det hängde ölsedlar i hela taket. Ja. Och ryktet gick att i någon av dem så ligger en 500-lapp.
Mm. Så är det ju. Sen händer det ju också ibland att om en vandringsägen verkligen får vingar, så kan de ju bli självuppfyllande. Jag vet ju inte hur det förhåller sig med den här brännvinshistorien till exempel i Göteborg. Men däremot så har jag hört att någon gång på 70-talet så skrev Expressen att man kunde köpa automatvapen på Sergels torg i Stockholm. Och det var då kanske egentligen inte riktigt sant eller i alla fall en väldigt hårdragen historia. Men det här innebar ju att folk som var intresserade av att köpa automatvapen sökte sig till Sergels torg, och folk som hade automatvapen att sälja förstod att uppenbarligen fanns kunder där, så småningom så skulle då enligt den här berättelsen en handel uppstå. Och det är klart
ja,
att...
men det var ju som när vi pratade här om avsnittet om göteborgska slagsmål, ja. Där det var ett bråk på Liseberg som var väldigt överrapporterat någon gång på 50-talet. Men det ledde ju till att dagen efter så blev det ju superstort bråk på Liseberg, för då hade ju alla läst i tidningen att det var där det var bråk.
Ja, precis. Att någonting blir självuppfyllande. Och nu vill jag ju inte uttrycka mig ringaktande alls om kollegorna på Expressen, så jag vill ju säga här med stark reservation att det här är historien som jag har hört den och vet inte alls med säkerhet om den är sann. Men det finns ju sån här ett knippe, liksom en vacker liten bukett av såna här göteborgska historier. När jag var barn så cirkulerade berättelsen om att en stressad småbarnsmor som hade fyllt familjens soptunna, hon hade helt enkelt tagit några sådana här trådiga, använda riktigt proppfulla, läskiga barnblöjor, och så hade hon lagt dem i en förpackning som hade rymt en fabriksny mikrovågsugn, och så hade hon ställt den på gården i väntan på att sopgubbarna skulle komma. Och då hade naturligtvis hela den här lådan, som ju hade den där rätta tyngden, hade ju stulits. Så att Dunderkonsen och Blom har då snott 15 stycken välanvända blöjor i tron att de har stulit en mikrovågsugn. Och jag skulle gissa att den typen av sedelärande historia, för den är ju lite sedelärande, att tjuven får sitt straff på något sätt. Så.
Ja, nej, precis. Då, där någonstans så känner man ju så här, då funkar det lite för bra.
Den hör liksom till allmängodset.
Ja, alltså det är ju det här med historier, att vissa utav dem, jag kan känna så här, det gör inte mig så mycket om någon snodde de där blöjorna eller inte. Nej. Jag kan liksom leva i vetskapen om att det har aldrig hänt, det är helt okej. Okay. Däremot har jag väldigt svårt att leva i vetskapen om att Milles inte ändå ville sätta dit folk som tyckte att det var opassande med den här penisen. Så att jag tänker att med vandringssägner, att det är lite som en buffé där man liksom har sitt kött och potatis, och det kanske är sanningen på något sätt. Och sen får man väl krydda på med lite det man tycker är gott.
Ja.
Och vet du vad som glädjer mig när vi har hållit på att prata om allting som inte stämmer?
Ja.
Det är att Paddanbåten, att den har faktiskt blivit stulen 3 gånger av berusade ynglingar som har bara dratt till havs och fått blinkallade. Det finns det polisrapporter om, och det tröstar jag mig med. Senast var ju inte ens särskilt länge sedan. Jag tror det var typ 2005 eller något sånt där, när de fick igång det här gänget tidigt en morgon någonstans på väg mot Marstrand, fast de hade kommit till Brännö. Alltså det tycker jag är härligt. Men det är klart att det hade gärna fått hända någonting mer i de historierna.
Du, jag ska säga, detta kan jag intyga, för jag var med inte på båten, men däremot som nyhetsreporter, för jag skulle nämligen skriva om den här stölden. Och det fascinerande var att när man då skulle försöka göra texten lite matigare, så ringde jag runt till lite sjöfolk för att helt enkelt få dem att säga att det här var ett fruktansvärt dåligt omdöme, och de kunde ha dött, och hur kan det gå med fartyg i med en paddabåt i farleden. Det var nämligen så att de här unga männen, de hade ju snott båten och hade nästan lyckats köra till Vinga med den. Oh. Men det roliga var att det var helt omöjligt att hitta någon sån här sjöfartskunnig sjöbjörn som kunde förmås att fördöma detta. För de sa i stort sett allesammans att ja, det var ju väldigt dumt att stjäla båten. Men vilket sjömanskap! Tänk att klara det. Det fanns en beundran som var fascinerande. Men jag tänkte det att vi har ju, som jag som har skrivit mycket om historia, jag har ju ofta råkat på berättelser som man skulle kunna kalla berättelser om den hemlige gode fursten. Och i svensk tappning så handlar det till exempel om att Karl den XI på 1600-talet ska ha gjort lite hemliga resor i Sverige, och så ska han ha träffat på någon bondfamilj och sett då hur folket lever på riktigt. Och det är klart att det som driver de här berättelserna är ju att om livet ter sig allmänt eländigt, om makten ter sig eländig och förtryckande, så vill man gärna tro att det är inte, åtminstone inte är kungens fel. Överst, allra överst, så finns en kung eller en kejsare eller en tsar som egentligen vill alla väl, men som kanske då blir manipulerad av onda rådgivare eller så. Och det fina är att sådana här berättelser finns ju nedtecknade av etnologerna, även om vår nuvarande kung Karl XVI Gustav, han ska också ha varit ute en kväll och har alltså fått bjudits på pyttipanna i ett radhus i Ensked eller något liknande för att han ville se hur folk har det. Och vem vet om det är sant?
Nej, men det är ju precis, det är som motsatsen till de här som vi pratade om innan med, eller inte ens motsatsen utan kanske egentligen exakt samma sak som det med älgen och Evald och Ros.
Just det.
Att så här, ja, det här är vad du ser, men i själva verket så är det så här. En man av folket kan i själva verket vara miljonär, och kungen kan i själva verket äta pyttipanna. Det kittlar oss, det gillar vi. Det känns lite härligt på något vis.
Och då, det fina är att det finns ju motsvarigheter i den göteborgska traditionen, nämligen hur kommunstyrelsens ordförande eller landshövdingen har varit ner och pratat med gubbarna på Götaverken. Och jag vet att man kunde också få höra lite grann sådana här historier om att Göran Johansson, när han var kommunstyrelsens ordförande. Det var säkerligen berättelser som var sanna. Jag har själv käkat lunch på Café Smedjan inne vid Tygårdsgatan. Och där satt Göran Johansson ofta och borrade i sig falukorv och potatis. Så att jag tror att de historierna ofta är sanna, att han har besökt verkstadsklubbar och sådär och snackat med gubbar. Men jag tror att skälet till att de här historierna återberättas och att de får vingar och traderas är just att de har de här kittlande dragen av fursten eller hövdingen eller kungen som i hemlighet inhämtar folkets röst. Så även om på något vis det jag far efter är att även sanna historier kan bli vandringssägner i den meningen att de liksom får egna vingar och ger sig iväg.
Ja, att de blir viktiga för oss. För att vi tycker att de säger någonting om oss och våran stad.
Ja, så är det. Men sen för att på något vis landa i någon slutsats. Jag är lite orolig här när vi tar oss till slutet. För vi har ju varit rätt så besvärliga både mot oss själva och mot berättelserna. Därför att här sitter vi som två källkritiska knappologer och smular sönder de här historierna.
Ja, det är ju helt fel. Helt fel.
Visst är det galet? Du vet ju själv, när du sitter och drar en sån här historia inför dina 80 närmaste vänner.
Och så reser sig någon och säger, ja, fast nu växer det ju ingen ljung i april i just de landskapen. Ja. Då är det ett säkert sätt att aldrig mer bli bjuden på fest och komma med sådana invändningar när någon drar en bra historia. Ja. Så gör man bara inte. Så att nej, vi har ju suttit här och hängett oss åt någonting som jag tror att vi båda innerst inne föraktar ganska mycket.
Oh ja.
Det vill säga att försöka slå hål på en god Göteborgshistoria. Ja. Vad är det för något?
Nej, det, jag ska säga, hela premisserna för det här programmet, nämligen att smula sönder goda berättelser, är djupt omoraliskt. Så att därför, ja, så är det viktigt att vi avslutar nu med att säga till kretsen av lyssnare att ni under inga omständigheter får bedriva denna källkritiska idrott på kalas eller hemma eller inför vänner. Kort sagt, förstör inte någon annans goda vandringssägen. Låt den flyga vidare.
Bra talat. Ha det så fint, så hörs vi om en vecka allihopa.
Ha det gott, så hörs vi. Hej!
Hej hej!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.